Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
...1956 är troligen vårt lands starkaste sett till hur många talanger och storheter inom sport som föddes då. Vi har Ingemar Stenmark, Björn Borg, Linda Haglund, Thomas Wassberg, Frank Andersson etc. Men också andra storheter inom andra branscher såg dagens ljus 1956. Min mamma, icke att förglömma. Och såklart dagens gäst, Peter Dalle. Peter är uppvuxen i Täby och idag en av landets kändaste och mest omtyckta regissörer, skådespelare och manusförfattare. Också grundare av humorgänget Lorrgänget. Kända verk som regissör är Ogifta par, Skenbart, Drömkåken, Yrroll och nyligen utkomna Lyrro, och i samtliga dessa är han också med som skådespelare. Vi har också sett honom som ren skådis i Himlen är oskyldigt blå, Vår tid är nu och Solsidan. Guldbagge har han fått för sin manliga biroll i just Himlen är oskyldigt blå och även en guldbagge för bästa manus, Yrroll, år 1994. 1995 tilldelades Peter även Karamelodiktstipendiet, ett stipendium som årligen utdelas till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärningar inom musik. I huvudsak är Peters alster av humoristisk prägel. Därför passar han ju utmärkt som gäst idag när vi ska prata om just humor. En jävligt mångfacetterad man helt enkelt, som jag med entusiastisk och stolt stämma hälsar välkommen till Amatörpsykologernas topp 100, avsnitt 100. Vårt jubileum och avsked. Häng med lyssnare, rulla vignett. Då så, kära lyssnare, välkomna till Amatörpsykologernas topp 100, avsnitt 100. Woo! Så har vi någon ljudeffekt där. Ja, vad fasen, vad är det vi erbjuder, Martin, du som sitter här bredvid mig?
Vi erbjuder i vanlig ordning pedagogisk... Vänta, nu har jag glömt.
Det var ett tag sedan.
Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hem i underhållande fåtöljtempo.
Stämmer bra. Och vi säger väl det redan nu här, så vi har det gjort. Vi finns på Facebook, Amatörpsykologernas topp 100, och även på Instagram, Amatörpsykologerna. Så ja, fasen, då är resan snart över. Vi sitter här i avsnitt 100 och vi sitter hemma hos ingen mindre än Peter Dalle. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig?
Det är bra, tycker jag. Det var en ganska jobbig jul. Vi spelade Carl Bertil Jonssons julafton. Det var väldigt roligt på Skala teatern. Men vi spelade 8 föreställningar i veckan, så att det blev väldigt intensivt. Och vi spelade dubbelt alla mellandagar och sådär. Så men det är över sen ett par månader. Nu håller jag på med en film som vi väl får se om vi får pengar och när vi får pengar och sånt där. Det vet man aldrig liksom.
Okej, men du menar att du är lite fortfarande lite trött av sviterna?
Nej,
sviterna
av Carl Bertil. Nej, det har gått över. Men det var en slitsam... när man spelar så mycket så blir det också det att... För det var mycket sång och sådär. Och då när rösterna sticker, för det var ju influensatider över jul och januari. Så att, och då har man ingenting att återhämta sig på när man kör 8 i veckan.
Nej. Jag förstår. Du fick en introduktion här i början också. Kände du att den var representativ eller något du vill bara det här, ta bort eller lägga till eller någonting som du bara kände?
Nej, det var väl det jag har gjort. Jag har gjort en film till som heter An Enemy to Die For, som inte sålde särskilt bra, men det gick bra på Netflix och sådär.
Mm. Finns den där idag?
Det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte det.
Det får vi kika in kanske i så
eller
fall.
Det är på HBO, jag kommer inte ihåg.
Ja. Okay.
Det är så enormt mycket film. Alltså. Ja. I Sverige så kommer det en film om dagen. Jag fick se när vi skulle släppa Luro hur mycket film som släpps till 2022.
Mm.
Och det, alltså det är så mycket. Så att det är så många filmer som folk inte liksom vet att det finns.
Nej.
Var tar alla de här filmerna vägen som man aldrig hört talas om?
Ja, de åker ju in på sånt där som Netflix eller Amazon eller HBO eller sånt där. Förr så var en ganska stor del, eller stor, men det var en betydande del av DVD-försäljning. Men det existerar ju inte längre.
Nej.
Så att, det är mycket som försvinner. Det finns för mycket helt enkelt.
Är det svårare att vara regissör idag eller är det svårare att slå sig in som regissör eller både och?
Ja, det var en svår fråga. Mm. Nej, det tycker jag inte. Det är ju också så att det gäller inte bara mig själv, men alltså, man blir ju bättre och bättre ju äldre man blir. Mm. Att vara regissör är, det är liksom inget man ska börja som, eller vad jag ska säga. Eller om man ska i alla fall inte börja med en långfilm, därför att det kostar så mycket pengar. Och det är som att bygga ett hus. Du måste, som regissör då, om man överför det som byggmästare, du måste kunna både el och VVS och vilka material man kan sätta ihop med vad och allting sånt där, hur man gjuter. Och du behöver inte vara duktig på allting, men du måste förstå vad alla stationer gör. Det behöver man ju inte på samma sätt på en teater. Det är inte lika dyrt. Man kan ju rent teoretiskt sett göra om en föreställning dagen innan premiären. Även om det kanske inte låter sig göra sådär. Men det är liksom en film, det du har i samlat på dig, det är du stakt med liksom. Så att det måste bli bra, och det är så mycket pengar, så att därför är det ett yrke som är bättre ju äldre man blir. Sen är det däremot så att det är ju mycket lättare att slå sig in, för det går ju faktiskt att filma med en telefon. Alltså om man har en bra historia så spelar det ingen roll om det inte blir biokvalitet, men du kan ju göra en film med en telefon som absolut duger att göra i TV. Och det kunde man ju inte när jag var ung, när jag och Ulf Larsson höll på i Täby. Mm. Utan att hyra en filmkamera då var ju en jättekostnad som vi inte hade råd med.
Du och jag, anledningen att vi sitter här lite idag är också tack vare att du och jag gymmar på samma gym.
Mm,
jag vet inte om du minns det, men det var ju någon gång kanske i höstas. Jag gick fram, tog lite mod till mig och gick fram och sa hej. Mm. Och bad om en selfie där på gymmet.
Ja, just det.
Minns du det?
Mm, ja.
Det var väldigt trevligt, minns jag. Och sen tog jag då lite ytterligare mod till mig då och frågade sen om du ville vara med i den här podden.
Mm.
I vårt jubileumsavsnitt. Och det är vi ju sjukligt tacksamma att du är.
Ja, kul att vara med.
Ja, och idag är ju faktiskt ämnet, vi ska ju inte glömma att vi har ett ämne också, det är ju humor.
Mm.
Och då tänker vi, det är få andra som jag tror har en sån, ett gediget CV åt humorhållet som du. Så jag vet inte, det är en superstor fråga naturligtvis, men bara för att komma igång med det, får man fråga Peter, vad är humor?
Oj, jag kan väl, ja, alltså om det är, nu minns jag inte om det är Voltaire eller Rousseau som har sagt att humor är förväntans upplösning, ingenting. Och man skulle kunna säga, jag brukar uttrycka det så med dramatik, att ingen dramatik uppstår utan förväntan och ingen förväntan uppstår utan begriplighet. Alltså om vi, när vi ser en film, om vi inte vet att den här kvinnan som nu ska skilja sig, att hennes man håller på att planera att mörda henne, då kan vi inte få en spännande, alltså vi måste begripa vad vi ska förvänta oss. Och om det är humor så ska vi förvänta oss någonting som vi ska bli lite blåsta på, vi ska bli överraskade så att säga. Man kan säga att humor och thriller är ganska lika dramaturgiskt. Därför om du gör, jag brukar säga att du måste träffa tian om du med humor. Det finns rätt och fel av och på. Och det är likadant med en thriller. En thriller som inte är spännande blir larvig. Eller en skräckfilm som inte blir läskig blir larvig. Och någon som står och försöker vara rolig och inte är det, då vill man inte sitta i salongen. Då tycker man att det är hemskt. Man blir inte uttråkad som på ett tråkigt drama, utan man blir pinsamt berörd. Mm. Det är som att se en 86-årig tant strippa. Man vill inte se det. Man vill inte vara där. Va? Så att därför är humor liksom, ja, av och på, rätt och fel. Och det gäller ju att den som vill bli road tillåter sig att leka leken. Man kan inte liksom sitta och titta under lugg, utan man måste liksom kasta sig in i det för att just bli överraskad och vilja ha kul. Därför är recensenter inte så förtjusta i komiker om de inte är döda. För att de vill kunna titta tillbaka och analysera och så. Men det här att i stunden vara mottaglig för humor är någonting som inte passar ett kynne hos en recensent så väl.
Ja, jävlar. Aldrig hört någon säga det så jäkla intressant. Och varför behöver vi humor då? Vad fyller den för mening i vår tillvaro?
Jag skulle väl säga att... det gäller egentligen all dramatik, så att jag är nog lika förtjust i att göra drama som att göra humor. Men sen är det ju så att man hamnar i ett fack kanske ganska tidigt, och sen är jag väl ganska lämpad för det. Och det är ju ett sätt att liksom kliva ut och se en situation utifrån. För en person i en fars som ska bedra sin fru och åker till ett hotell, om vi tar en sån här berömd Feydeau-fars, och så möter han sin fru på hotellet, då blir ju han skräckslagen. Det är ju livsfarligt. Men vi som sitter utifrån och kan titta på det här kan ju tycka att det blir väldigt komiskt, därför att han uppför sig så konstigt, så irrationellt. Det är ju, man kan säga att humor är egentligen en dramatisk händelse plus tid. Vi har väl alla varit med om när vi var väldigt unga och kanske gjorde bort oss på en fest, spydde eller någonting sånt där. Eller blev för fulla. Och när det hände, och så sitter den tjejen som vi var kära i och tittar på det här. Så när det hände så ville vi verkligen dö och bara sjunka genom golvet. Men 10 år senare så kan vi berätta den här runt ett matbord och skratta mest av alla åt det här. Och det är ju egentligen en hemsk händelse. Men vi har liksom förlåtit den och vi ser den utifrån. Och jag tror att det är därför vi behöver humor. Jag tror inte att människor som i diktatur och så, där vill man inte ha humor. Därför att humor är ju det farliga, nämligen att man får perspektiv på saker och ting. Och i en diktatur så vill man säga att det här är rätt och det här är fel. Och det här beteendet kommer vi bestraffa och det här kommer vi belöna. Och då blir en humorist som ställer det där på ända någon som är farlig.
Men som du säger, just att man får distans till det. Är det, humor kan vara ett verktyg för att hantera tidigare misslyckanden bland annat?
Ja, absolut. Ja. Absolut. Och det har ju inte djuren, vad vi vet. Det kanske finns vissa djur som... Det påstås ju det att vissa, alltså apor eller att till och med hundar och så här, som skulle kunna uppleva att man skojar med dem, så att säga. Och tycker det är skojigt. Men det är väl inte någon som har knäckt det egentligen. Nej. Om vad jag förstår helt och hållet. Men vi har den förmågan. Och det är en väldigt unik förmåga. Och det är synd att man inte arbetar med komedi på scenskolorna. Därför att det är där man lär sig hantverket. Att berätta tillsammans. Om man är 7 personer på en scen, då måste man berätta det här jag sa i början, att ingen dramatik uppstår utan förväntan, men ingen förväntan uppstår utan begriplighet. Så gör man fel när man är 7 personer på en scen, så att publiken tittar åt fel håll och lägger fokus på fel person, då missar de det här roliga som händer. Och därför måste vi vara väldigt disciplinerade. Det behöver man inte vara i drama. Egentligen behöver man det. Men eftersom ett drama, det kan man spela på 50%. Man kan träffa 5:an, så att säga. Men i humor så måste du göra någon fel. Då tittar vi åt fel håll. Och då missar vi när Robert Gustafsson gör den där skojiga saken. Med kaffekoppen som vi har hittat på.
Jag känner verkligen igen det du säger där. Och med det vill man ju kanske säga att det är lätt att misslyckas kanske fatalt med humor och med thrillers. För att där träffar du nian så blir det inte bra.
Nej. Vem som helst kan ju kasta en färgburk på väggen och säga att det är konst. Men om du säger att nu ska jag måla av en koltrast och den ska vara naturtrogen, då måste du kunna måla en koltrast. Så att där finns det ju också något sorts rätt och fel. Men man kan ju påstå att det här är konst. Och även om folk säger att jag begriper inte. Nej, det är meningen. Man ska inte begripa.
Det kan ju vara lättare. Du ville säga något, Martin?
Det var egentligen det du sa, att det har jag inte tänkt på innan du säger det, men när du säger det, att humor är ju, det är väldigt lättare att misslyckas med humor på, om man kollar en film eller så, att det blir väldigt påtagligt om det inte funkar. Ja. Men så drama, så är det, att du kan se ett dålig dramafilm och sen, ja,
Humor är så direkt. Man kan inte intellektualisera runt humor. Det är därför som jag sa det här om att det passar kritiker ganska illa. Det är kanske som lite som det är så omedelbart, det är som sex. Alltså om en striptease inte skulle vara upphetsande så blir den fånig eller obehaglig eller någonting sånt där. Men så att det handlar mycket om att bygga upp en förväntan och sen överraska publiken.
Precis.
Så att det finns både det här med igenkänning men också överraskning. Jag sa någon gång att humor är det att man ser en gammal tant som kommer gående med sån här rullator och så korsklipper vi mellan ett brunnslock som är öppet på gatan och den här tanten som stapplar. Och sen så går hon förbi det här brunnslocket och så blir de överkörda av en sopbil. Och lustigt nog fick jag sen efter jag hade sagt det här så sa hon, det där sa Chaplin, inte riktigt men ungefär samma, men det var också ett brunnslock att någon. Sen kommer inte jag ihåg vad som hände i Chaplin, men det är precis samma grej. Att vi tror att nu ska vi se den här stackars tanten trilla ner i det här brunnshålet. Men så blir vi liksom lurade och då så skrattar man för att det blir... Det är någonting knasigt. Det finns någonting bra med att vara knasig, som John Cleese sa. Det finns någonting fint med det. Någonting och, lekfullt.
Ja, och vad du sa är att börja skratta, så onekligen var det kul. Men, och humor måste nästan alltid då ha något oväntat i sig.
Ja. Det skulle jag säga. Det är på något sätt som alltså tvivel. Utan tvivel är man inte klok, sa Tage Danielsson. Och tvivlet är på något sätt förnuftets moder. Och det ligger i det här att man... konsten är ett hörn av verkligheten sett genom ett temperament, sa Zola. Och det tycker jag är väldigt bra. Att om man liksom lägger sig på golvet och tittar upp på de som sitter och äter så blir ju perspektivet väldigt annorlunda. Och det är ju, eller om man byter roller liksom i att helt plötsligt börjar någon som är anställd köra med chefen. Alltså då byter man perspektiv och det kan bli väldigt skojigt. När jag var på Dramaten så tänkte jag att om jag hade sett Ingmar Bergman i lunchrummet, nu var ju han aldrig där, men att jag skulle gå fram till honom och så nypa honom i näsan och säga, du är så tokig du. Och hade jag gjort det, då hade hela Nybroplan liksom trillat ner i vattnet. För att men det hade varit någonting, och så tänkte jag ofta, om man skulle ha gjort det, då skulle Ingmars enda möjlighet att lösa upp det där, det skulle ha varit att skratta åt det. Annars hade han förlorat det, så att säga.
Precis. Ja, ja jäklar. Och Zola, är det Emil Zola?
Mm, just det.
Jag var intresserad av vilka referenser vi får med oss här också. Nu får du gärna feedbacka mig. Jag har tänkt, vad fasen är humor då? Jag försökte tänka på det i ganska många år. Och tänka att du har sagt att det ska vara oväntat och så vidare. Jag har alltid tänkt humor som någonting... Alltså man skulle kunna koppla det även till normbrott. Att humor är nästan alltid i form av att något som inte är okej eller något som inte folk förväntar sig sker. Och att det sker därför i någon form av utsatt person eller utanförskap i den här situationen kopplat till något normbrott. Nu blev det ganska förvirrat här med min egen teori. Men
jag förstår precis vad du menar och det stämmer. Sen finns det finns alltså saker och ting kan vara roliga på lite olika sätt. Och en av våra största komiker som hade varit världsberömd om han hade haft anglosaxisk bakgrund, det är Gösta Ekman, eller var Gösta. Och när Gösta som Papphammar köper ett par rullskridskor så förstår vi ju att det inte kommer att gå så bra. Men Gösta gör det så vansinnigt skickligt att spela på den situationen så att han river ju ett helt rum. Och det enda han vill är att stå upp så att säga, på de här rullskridskorna. Och det är fruktansvärt roligt. Och det är ju liksom... Vi förväntar oss ju inte att han ska kunna åka väldigt bra. Så att egentligen så överraskar han oss inte. Det är bara att han gör det på så många olika sätt lyckas han trilla och tappa balansen. Och det finns en fantastisk dold kamera med Buster Keaton som var en stumfilmsstjärna på Chaplins tid. Där han är gammal och ingen känner igen honom. Han sitter vid en bardisk och bredvid honom så sitter gäster som då inte vet att det här är en dold kamera. Och så sitter han och äter en soppa och så tappar han sin topé i soppan och blir alldeles förtvivlad och försöker vrida ur den här och sätta tillbaka den på. Och det sitter en kvinna bredvid och hon kan inte låta, hon tycker ju så fruktansvärt synd om den här äldre mannen. Men det är han gör det så jävla roligt, alltså precis som Gösta. Han är verkligen en stor, stor konstnär i skådespelerikonst och det är fruktansvärt kul. Så att det där att vara fånig, man skulle kunna säga att lika titt ut med ett barn, ett litet barn, det är ju på något sätt en förväntan och samtidigt en överraskning när man liksom rycker bort handen och skriker titt ut och då börjar barnet skratta. Trots att jag har förväntat sig det. Så där är det ju en blandning av en överraskning och alltså att man med tajmingen att man väntar lite längre nästa gång innan man säger titt ut eller man, alltså man lurar på något sätt barnet och ändå får barnet precis vad det förväntar sig. Så att det finns någonting väldigt barnsligt i humor, och det finns det i teater också. Därför det är så synd att så många kollegor intellektualiserar över det här arbetet, för det är egentligen ett lekfullt arbete med ett stort allvar, och det är då det blir bra, oavsett om resultatet sen är dramatik eller om det är komedi. Det spelar inte så stor roll, men just det där som jag sa i början, man måste liksom lyckas om det ska bli kul.
Du har nämnt några namn här, men stora egna förebilder inom humor, har du?
Ja, det är ju Hasse och Tage växte jag upp med naturligtvis, och Monty Python, det är väl de två största, och så Peter Sellers och Gösta, ja, det är så många, men Hasse och Tage och Python kan väl jag nästan utan till, eller kunde i alla fall. Jag lyssnade på de humorskivorna innan det fanns video och sådär, så att jag kunde dem nästan utan till.
Var det kul att sitta och bara lyssna på sketcherna?
Ja, det tycker jag.
Ja, det var, ja.
Och då hade jag ju sett dem på tv också. Och där, det vet jag, att vi skrattade inte så mycket i vår familj. Men jag, när Python kom så satt jag och min pappa och skrattade väldigt mycket tillsammans åt detta. Min mamma tyckte inte alls att det var roligt. Hon förstod inte vad som var kul. Så att det där är ju, och jag vet inte varför hon inte, men hon tyckte bara det var konstigt eller sådär.
Jag tänker vi ska gå in snart på ett litet teoriavsnitt. Men vad skulle du säga av allt du gjort i ditt register av verk, är det någonting du säger, ja, men det här är nog mitt största verk, tänker man så?
Nej, jag gör inte det i alla fall. Men jag var på väg, jag hade en väldigt bra idé för att göra en ensembelteater av Intiman här vid Odenplan för ett par år sedan, och det tackade de som då hade teatern nej till. Det är för långt att förklara, men det var en väldigt bra idé för att också dels göra någonting intressant på Intiman och dels att ekonomiskt, att för som det är idag så har man en premiär på hösten, och då är det som att man stoppar i en krona i en sån här slottmaskin och så enar man bandit och så drar man, och lyckas det inte, då är du körd resten av året. Du hinner inte sätta upp en ny uppsättning. Här skulle man ha premiär varje månad med samma ensemble. Men i alla fall då... vad ska jag säga? Nej, men vad frågar du?
Om det var något verk du är extra stolt över? Eller så här, det här är min
legacy? Just det, det var det jag skulle säga. Jo, då startade jag en Facebook-sida. En kompis som hjälpte mig med det. Där jag tänkte att man skulle ha använt den för den här teatergrejen. Och sen när den inte blev av så stängde jag ner den. Men då tog jag massa texter som jag hade skrivit till Lorry-program. Och som jag inte har läst eller sett sen vi gjorde dem. Och då var det flera av texterna som jag tänkte, fan, det här är ju riktigt bra. Vad bra jag skrev då. Att jag blev överraskad av att det var dramatiskt så. Det var så tätt skrivet liksom.
Och det här är slutet 80, början 90-tal.
Ja, Lorry kom början av 90 kan man säga. Det kom julen 80. November 80. 9. Ja, just det. Ja.
89 eller 90?
89. Ja. Så att, ja.
Bra. Är det någonting du skapat som du känner, nej, men det här skulle jag kunna stryka från
scenen? Oj ja, oj ja.
Något speciellt som du bara...
Ja, det första jag tänkte på var en pjäs utav Orton som hette Stålar, som jag gjorde på Intiman för massa år sedan. Och den hade varit en stor succé på 60-talet. Men då hade de bearbetat texten så väldigt kraftigt så att jag nyöversatte den. Men vad jag inte... liksom förstod förrän vi började arbeta med den, och då var det för sent, det var att den var så daterad, därför att den skrevs mitten av 60-talet innan Python kom, och då var den så anarkistisk, så att ställt gentemot den dramatiken som fanns så blev det någonting spännande, men idag var den inte det längre, så att det blev liksom ingenting, tyckte jag, av den föreställningen.
Vad träffade den på piltavlan?
Nej, den träffade inte ens tavlan, skulle jag säga. Den hade sina roliga scener. Men det var som att hela liksom idén med pjäsen, som var väldigt absurd. Det var hemma hos en familj och så hade mamman dött och hon låg i en kista, och sen var det sonen och en kompis till honom, tror jag, som rånade en bank och slängde ut morsans lik in i garderoben, och så fyllde de kistan med pengarna istället. Mm. Och så kom en kommissarie dit som var Christer Henriksson och skulle undersöka det här. Och han ville bara åt pengarna. Han var inte intresserad av liksom någon rättvisa eller något. Nej, sånt där. Men den var liksom daterad. Så den är en sån där som jag kände att nej, det där skulle man inte ha gjort helt enkelt. Annars så har man ju lärt sig saker av sina misslyckanden. Det är ju så att du kan ju inte läsa en bok om tennis och sen gå ut och kunna spela tennis. Utan du måste ju liksom öva och göra fel tills du kommer på hur du ska bete dig. Så teater är ett praktiskt yrke. Ett praktiskt och ett lekfullt yrke. Och ju mer du övar och ju mer du gör, desto bättre blir du. Men det är inget intellektuellt yrke. Sen kan man prata om teater intellektuellt, naturligtvis. Men det är som kärlek. Du kan inte uppleva kärlek intellektuellt. Det är en ren intuitiv känslomässig upplevelse. Sen kan man diskutera kärlek och sådär. Vad är tvåsamhet och vad är förälskelse eller svartsjuka eller sådär. Det är absolut, men så att det är ett ganska handfast yrke, skulle jag påstå.
Just du som kärlek. Vi hade ju ett kärleksavsnitt här, avsnitt 91. Och då är mycket väl det vi landade i också. Att man kan, vi sitter ju där och teoretiserar och har intellektuella diskussioner kring det. Men när man väl kokar ner det så... Ett, kärlek är ju inte en intellektuell känsla. Och två, man vill kanske inte veta så mycket. Alltså det förstör ju nästan kärlekens... magi genom att sitta och teoretisera och bryta ner, och vad är det egentligen, utan det är väl olika för alla, och det ska väl vara något okänt magiskt skimmer över det.
Så. Ja, därför att det är ju så att det vi blir förälskade i, det är så vansinnigt komplext, och kärlek är ju, det är inte för inte som han har gjort väldigt mycket film och teater om just kärlek, därför att det är ju en känsla och ett tillstånd som spränger oss i flest bitar, kan man säga. Därför att är man kärlekspartner så ska man ju kunna vara både pappa och kompis och älskare, och man måste kunna få vara liten och så. I en osund situation, då blir det lilla Fridolf och Selma. Då är det en som bestämmer och en som är kursad liksom, och som blir styrd. Men eftersom man måste byta roller så många gånger i en kärleksrelation, så är den också tacksammast dramatiskt att slå sönder. För det finns så många sätt att förstöra den på. Som kan vara rätt kul. Men det finns ju egentligen ingenting, alltså man kan inte säga att det finns något irrationellt beteende egentligen, utan allt är ju en serie liksom ja och nej frågor som leder fram till vissa handlingar och vissa beslut. Jag pluggade matte och datorer innan jag började på teaterskolan på universitetet, och att göra ett dataprogram eller ett system, det är precis så som en människa fungerar, fast det är väldigt komplext. Alltså, och om jag står på en trevlig fest så känner jag att någon knackar mig på axeln, och så vänder jag mig om och så där står en person. Och då kommer jag fråga mig, känner jag den här personen? Och svaret är nej. Verkar han vilja mig något? Ja. Verkar han arg på mig? Ja. Finns något skäl till att han är arg på mig? Nej. Är han farlig? Ja. Är han beväpnad? Det verkar så. Och så kanske jag slutar med att när jag står och äter min rostbiff att jag kör kniven i bröstet på honom. Men alltså det här är en serie frågor som går så blicksnabbt genom vårt huvud. Och jag vet att jag läste om en man som hade i USA, han hade varit i Vietnam tror jag, och sen hade han varit inne på någon bensinmack tror jag, och stått nere på knä och letat efter någonting, och så hade någon just knackat honom på axeln. Och han vänder sig om och drar en kniv i bröstet på den här personen. Och han var förtvivlad över det. Men han var så skadad av det här kriget. Av gerillakriget. Han hade legat ute i djungeln. Så hans fru berättade att hon fick inte ta i honom på morgnarna. Hon måste stå, liksom öppna dörren och stå i dörröppningen och väcka honom. För att hans intuitiva reaktion om någon tog i honom när han inte var beredd på det. Den hoppade liksom förbi alla de här frågorna som en normal, eller vad ska jag säga, en fungerande person då skulle gå igenom. Men så att det kan se ut många saker vi gör som irrationellt beteende, men det är inte det. Och jag vet att när vi gjorde Spanska flugan, så var det någon som för ett par år sedan, så var det en journalist som frågade mig, varför gör din figur så mycket knasiga saker? För det dyker nämligen upp ett barn som jag tror kan vara mitt, och det här vet inte min fru om. Men då sa jag, men det är inte så knasiga saker, för just då så var det en man som hade haft ihop det i Mellansverige, tror jag det var, med en kvinna. Han var gift och hade en affär med en kvinna, och så kände att nej, jag vill avsluta det här. Och det, då säger den här kvinnan, älskarina, att då går jag till din fru och berättar alltihopa. Sen efter han har en vecka på sig, Och han kommer fram till att det bästa sättet att lösa den här situationen, det är att mörda den här kvinnan, stycka henne i småbitar, lägga dem i plastpåsar och försöka gömma dem i en flod. Och det är vad han gör, och han åker ju dit och så hänger han sig i cellen. Men alltså, han har haft en hel vecka på sig och kommer fram till detta fullständigt orimliga. Jag menar, hade det slagit slint just när hon säger det? Det hade man ju haft lättare att förstå, att det bara svartnar och så drämmer han en flaska i huvudet på någon som dör. Men det här att liksom gå till hjärnaffären, köpa plastpåsar och tejp och knivar. Men det gör alltså en person, och han var lärare. Han var ju liksom inte förståndshandikappad. Nej. Men vi gör väldigt konstiga saker. Men för honom, det är det som är min poäng, så var det här common sense.
Det här var rationellt för honom.
Ja, det här var det vettigaste sättet att lösa en situation på.
Okej, okay. Ja, men bra. Vi har ju diskuterat lite också kring rationalitet och sådär, och har väl lite ståndpunkter om att kan man antingen resonera som att, ja, men lite som du är inne på nu, nej, men det som kan te sig irrationellt kanske är rationellt egentligen, för att för den här personen, den har gått igenom det i punkt och pricka i huvudet. Eller om man ställer den på andra sidan på ända, som vi också har gjort en hel del, att så här, eller så kanske ingenting är det. Vi kanske hanterar saker och ting väldigt mycket mer på impuls, känslor eller normer eller förväntningar än vad vi tror. Och det kanske kan göra att rationaliteten, om det finns någon ren version av den, ställs ur spel. Och det är en jäkligt rolig diskussionspunkt.
Ja, men så är det ju om man är en person som har väldigt lätt för att bli våldsam eller förbannad och tända till. Och det är det medel man använder när man hamnar i knepiga situationer, och det visar sig fungera. Då skapar man ju ett sånt mönster hos sig själv. Det är det man tar till, för det är det man känner till. Och man vet liksom hur man ska göra när man blir arg, så att säga. Så att det där att vi skapar ju mönster som leder till olika tekniker för att lösa situationer. Och de kan ju då te sig ibland väldigt roliga eller väldigt obehagliga eller så. Och då pratar jag inte om psykotiska människor, utan jag pratar om oss alla, så att säga. Vi har ju alla saker med oss hemifrån och genetiskt och allt vad det är. Och vad den där blandningen är, det kan ju vara jätteintressant att diskutera. Men det finns ju någonting väldigt roligt med människor som, alltså det, apropå komedi, och jag tänkte igen på Gösta, hur han löser problem som Papphammar som han har. Att en människa som får en idé som är ganska befängd, men som han själv tror på. Och då kan vi utifrån tycka att det är väldigt roligt att titta på det liksom. Därför att vi kan känna igen oss, att vi själva, även om vi aldrig har varit i närheten av den klantigheten som Gösta visar upp liksom, så löser vi väl alla problem på väldigt tokiga sätt ibland.
Så kan det vara.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, men lite teori om humor då, som man kan läsa i Psychology Today, som tar upp humor som ren företeelse, och där pratar de att humor är en del av människans sociala förmåga och ett sätt att knyta an till andra människor. Att det finns även evolutionära poänger av att kunna roas och att kunna roa andra, för att det knyter värdefulla band mellan människor. Att det kan eventuellt vara svårt att leda i bevis, står det, men att humor kan har kommit till för att skapa goda förutsättningar för, så att säga, urtidsmänniskan att gruppera sig, gilla andra och på ett eller annat sätt då få skyddet av gruppen, att det finns en överlevnads en överlevnadsanledning till den här förmågan att kunna utveckla humor och roas och roa. Att humor kan attrahera partners, det kan lätta upp stress, det kan sätta en rival på plats, det kan hålla ett barn underhållet och lite, vad heter det, när man vilselett, alltså det finns många saker som kanske fanns, det fanns en väldigt poäng med att ha humor även back in the days, som får vissa att i alla fall tänka att humor kan ha en liksom även evolutionär prägel då. Det finns skäl till det. Det har gjorts lite undersökningar på det, psykologi gillar ju väldigt mycket att dela upp i manligt och kvinnligt, och där har man väl generellt sett trenden att män har en mer aggressiv eller för all del också svart satirisk humor, medan kvinnor i högre utsträckning uppskattar sentimentala komedier enligt den här undersökningen. Men om båda får i alla fall sätta en favorit, om man ska ta bort trenderna, så är bådas favorit satirisk humor. Och så finns det någon så här humor och attraktion, och där var en undersökning som visade att kvinnor som är tillsammans med humoristiskt lagda män vill ha sex oftare och får även längre och starkare orgasmer.
Jaha.
Det säger den här undersökningen. Mm. Du får gärna kommentera om det stämmer. Du som är...
Det vet jag inte.
Det finns också en match, man har delat in människor, nu kommer jag inte ihåg de rena begreppen, men att en del människor gillar att skratta åt andra och en del människor har en så här, skrattar mycket åt sig själv och sina egna tokigheter. Mm. Och det har också visat sig att den matchen även i parrelationer visar sig vara ganska bra. Personer som tenderar att skratta mer åt andra passar bra ihop med sådana som gillar att skratta åt sig själv. Mm. Det visar sig vara en bra match.
Mm. Jag skulle erfarenhetsmässigt säga att kvinnor tycker jag verkar ha lättare att skratta åt sig själva. Vilket är, tycker jag, är ett stort plus.
Det är verkligen ett plus.
Ja. Jag funderar på det här, så att man knyter an med gruppen, till gruppen. Och jag läste om en ansiktsforskning som hade gjorts. De hade alltså filmat med en elektronisk kamera 25 bilder per sekund ett ansikte på en person som sitter och tittar på en väldig hastighet med, där det visas upp ansikten, alltså som passfoten på människor som har olika ansiktsuttryck. De är vreda, de är glada, de är generade, de är allt vad det är. Och att var 25 sekund, alltså det går så snabbt när vi läser av de här ansikten, så att vi förändrar vårt ansiktsuttryck för att härma det ansiktsuttrycket vi ser. Så snabbt går den här informationen mellan oss människor. Och därför är humor någonting som är fantastiskt kul, därför att det skapar ett samförstånd. Att man skojar med någon och så skrattar man åt det tillsammans. Man har liksom vänt på en situation eller gjort något knasigt eller sådär.
Det smittar helt enkelt.
Det smittar
säkert, som du säger, omedvetet. Inom bråkdelen av en sekund så uppfattar vi den här gemenskapen man får. Ja.
Så vi tar in så enormt mycket mer information än vad vi tror. Det är därför inte så bra att liksom ha så mycket kontakt med mobiltelefon. Det är bättre att ha kontakt med personer. Det skapar, det utvecklar oss mer socialt. Sen vet inte jag om det här med roliga, men alltså jag är en ganska dyster person i mångt och mycket, och jag vet att när jag och Hasse Alfredsson jobbade tillsammans, så Hasse är också en väldigt dyster person på många sätt. Sen han kunde vara jätterolig, alltså men våra samtal rörde sig ofta kring ganska allvarliga ämnen och sådär. Så det är som en sida som man kopplar på, och sen så är det väl med alla, tror jag, att det finns ju vissa som jag tycker om att skoja väldigt mycket med. Alltså jag har lättare att skoja med vissa personer. Susanne Reuter är en sån till exempel. Jag har väldigt lätt för att skoja med Susanne. Jag tycker det är roligt att hitta på saker för att skoja med Susanne och sådär. Och jag vet att Hasse gjorde en grej när Daniel, en av hans söner, skulle göra en film. Jag tror att det var Daniel, så ville Daniel att Hasse skulle vara med i den. Och då fick Hasse raka av sig sin mustasch som han har haft nästan hela sitt liv för att göra den här scenen. Och då så bad han dem på mask att göra en likadan mustasch som han hade. Mm. Och då när de hade filmat det här, liksom, för det var bara en dags inspelning, tror jag, så klistrade han på den här mustaschen och så gick han hem till sin fru Nilla, och så satt de och käkade. Och sen helt plötsligt säger Hasse, nej nu är jag så jävla trött på den här mustaschen, så drog han av den. Uh-huh. Varpå hans fru skrek högt. Så. Men det är väldigt mycket Hasse, för det är väldigt barnsligt, men han har tänkt ut det här. Då, att nu ska jag skoja med min fru. Så, ja. Och det är något väldigt rart med det. Ja,
det är jäkligt bra. Ja. Martin, har du något liknande du kan göra för Ella? Eller Martin har en tjej som heter Ella.
Jaha, ja.
Det blir inte lika effektfullt att dra av glasögonen.
Nej, det här funkar inte. Jag har ingen skägg heller att göra mig av med.
Nej, förlåt om jag... Nu, vi kör på. Ja, vi har även lite andra studier som pekar på det här. Humorns betydelse för även vårt välbefinnande. Att det kan minska stress. Att det kan, som vi såklart vet, humor släpper ut glädjeämnen i våra hjärnor. Alltså endorfiner, dopamin, etc. Det finns även undersökningar som på sätt och vis kan visa att humor även boostar vårt immunsystem som kan göra sjuka personer friskare. Man har inte lett det här i bevis i några långtgående effekter, men på något sätt i något kortare perspektiv. Och ja, jag tycker det är intressant nog att ta upp i alla fall.
Det är definitivt sant, tror jag. Därför att om man tänker sig bara motsatsen, om man har en djup depression som gör att man inte förmår att skratta åt någonting. Alltså det ger i alla fall en paus i den här nedstämdheten eller någonting. Det vet man att depression är fysiskt skadligt. Alltså, är man deprimerad väldigt länge så mår man inte särskilt bra. Men sen finns det ju också det här, vad ska jag säga, det är samhälleliga, eller hur man ska kalla det. Om man tittar på hur det går till i brittiska parlamentet när de argumenterar, så skojar ju de ofta ganska mycket och sådär. Och det är ett mycket friskare sätt, tycker jag, diskuterat på. Tittar man på hur svenska politiker, så är det otroligt fyrkantigt. Mm. Och det är ju också därför att vi har ett sånt samhälle, så att journalister, och då menar jag framförallt kvällstidningsjournalister, men även andra journalister också, saknar humor och saknar förståelsen av, så skojar man med en journalist så vill de missförstå det. Om jag skulle prata om och beskriva en relation och prata en timme om den här relationen och sen avsluta det med att säga, det här är en man som brukar säga kvinnor kan inte spela fotboll, då står Expressen, kvinnor kan inte spela fotboll, säger Peter Dalle. Och därför är det så hopplöst att försöka prata med så att vi har ett dåligt samhällsklimat när det gäller humor i Sverige.
Ja, det kan jag verkligen köpa in på, att det känns som att man tar ofta, som just det du säger, ur sitt sammanhang eller något som är menat humoristiskt och väljer att missförstå. Det är något som jag brukar prata väldigt mycket med mina vänner om, hur det har blivit en grej att vilja missförstå.
Jag och Tommy Körberg var med på morgon-tv TV4 innan vi gjorde en show för 2 år sedan på Intiman. Och då skulle Tommy sjunga någonting, och så fort han började sjunga så somnade jag. Och somnade så att jag ramlade omkull i soffan. Och sen vaknade jag till den applåd som ofta kommer i studion. Och då reste jag mig upp och tackade för den applåden. Och då stod det i tidningen att jag hade somnat. Alltså, jag menar, det förstår man väl att jag inte gör. Men alltså, man vill missförstå det. Så att det som var ett skoj blev liksom att nej, men det har hänt. Och det tycker jag är ganska skrämmande. För ger du mig en filmkamera så kan jag få er att tro på precis vad fan som helst. Så att to see is to believe, nej, det stämmer inte, och framförallt inte idag. Idag kan vi ju göra, det ser ut som att Stefan Löfven har sex med prinsessa Victoria. Ja. Vi kan filma det, vi kan göra det, dataanimera det så att det ser riktigt ut. Så att idag lever vi verkligen i en bedräglig värld, så att man ska nog, tvivlet är väldigt bra, utan tvivel är man inte klok.
Var det förståndets moder?
Ja, det tycker jag.
Det kan man ju hålla med om. Vi hoppar vidare. Det finns också humor som kan ha korrelation med mindre smickrande utfall, säger en studie som är gjord av Howard Friedman. Och där menar han att personer med en sense of humor när de är unga i högre grad löper risk senare i livet att utveckla alkoholism eller att bli rökare och så vidare. Och så här, jag citerar studien: "These results suggest that perhaps because of their generally less serious perspective, high humor individuals may view health risk less seriously and consequently engage in more risky behaviors and also not go to doctors as often as others." Det är en jag låter det stå för honom.
Det kan säkert ligga någonting i det. Säkert. Om jag ser mig omkring bland mig själv och mina kollegor. Tror jag.
Och lite kring det, och sen har man också i annan undersökning på något sätt påvisat att ståuppkomiker primärt, även om det kanske inte är just det vi pratar om idag, men ståuppkomiker har ett stressigt liv, mycket press och stress, och att de också generellt sett, om man skulle jämföra dem mot general population så har de så här, mer dåliga vanor i form av alkohol, rökning, kortare liv och så vidare. Och att man tror att det är en effekt av den här stressen och pressen.
Det är det säkert. Och säkert också att utsätta sig för den här pressen och stressen. Att träffa tian. Att gå upp på en scen och bara ha en mikrofon och veta att nu, jag har inte hjälp av en pjäs, en text, en handling. Jag har bara mig själv och den liksom det jag har skrivit. Arthur Koestler skrev en väldigt intressant bok innan han tog livet av sig själv och sin fru. Eller de gjorde det tillsammans. Men som heter Janus. Mm. Och där skriver han om tre stadier av insikt. En haha som är en öppnande. En aha som är en intellektuell begriplighet. Mm. Och en a-upplevelse som är den djupaste formen av insikt. Så att haha, aha och a. Det är fint.
Det är väldigt fint. Det där ska vi ta med oss. Ja. Sist men inte minst, innan Martin ska bara ta lite på olika humorstilar utifrån forskning också, så har man också gjort ett experiment på personer som sattes inför en rolig film och andra personer fick titta på någon neutral film inom citationstecken då, och sen få gå igenom någon slags smärttest. Mm. Alltså så här, något som faktiskt gör ont. Mm. Exakt vad det var de fick göra vet jag inte, men där såg man en klar korrelation att de som hade tittat på komedi hade en högre smärttröskel. Det gjorde inte lika ont.
Vad intressant.
Troligtvis för att de har fått de här glädjeämnena i kroppen.
Ja, precis. Det finns det är väl det första man tänker på.
Ja.
Ändå finare av dopamin. Och,
exakt. Och att det är ändå här dras hyfsat mot smärta och sådär också. Fysiskt. Ja.
Och man kan ju prata mycket om olika typer av genrer när det kommer till humor. Politisk skadeglädje, mörk humor, barnslig humor. Etc. Men då finns ju en forskare, Rod Martin, vid Western Ontario University, som då har identifierat egentligen fyra stycken olika typer av humorstilar.
Mm-hmm.
Men i alla fall, den första då är put down humor, vilket egentligen syftar då till att man skämtar med andra på andras bekostnad. Så det kan vara att man pratar illa om en vän inför en annan vän på ett roligt sätt för att få dem att skratta eller liknande. Så man skämtar om någons tillkortakommande på deras bekostnad då helt enkelt. Där den personen som man gör narr av, så att säga. Inte med och skrattar, så att säga. Sen har man bondinghumor. Det är egentligen används för att samla gruppen, skapa gemenskap och liknande. Att man skrattar med andra. Vi har hate me humor. Vilket egentligen då att man skrattar åt sig själv. Att man använder sig själv som liksom den man skämtar om. Och skämtar om sina egna tillkortakommanden. The fat guy då, som så att säga, som använder all humor då mot sig själv egentligen. Vilket på i rätt mängd då kan ju vara charmigt, men man har sett att i liksom, gör man det för mycket så kan det ju leda till självhat och att ångest, depression och att man intalar sig hela tiden att man är liksom usel helt enkelt. Till sist då har vi då laughing at life, och det här är inte nödvändigtvis någon humor man behöver någon annan med, utan någonting man kan ha för sig själv då, och det är egentligen att man skrattar åt saker och tings tillstånd. Det kan väl vara att jag sitter hemma själv och spiller fil på t-shirten och tänker oj, vad galet, och så sitter jag och skrattar åt det. Så det är ingenting som man behöver ha någon annan med för att skratta åt eller så, utan det är någonting som man har för sig själv och, egentligen då.
Och som du var inne på där Martin, det här är ju, det finns ju olika typer av humorgenre, alltså skadeglädje, satir, kiss och bajs, snubbelhumor, men det här är ändå fyra stycken humorstilar hos personer man ändå på något sätt har identifierat. Som du sa där, för att sammanfatta, put down, man riktar sitt skratt åt någon annan som inte är med på det. Man har bonding, det är så här att skratta tillsammans, man använder humor för att få ihop någonting socialt. Hate me humor, ja men då riktar man mot sig själv. Och laughing at life, ja men åt sakernas tillstånd ute i världen eller vad det nu kan vara. Att det finns tydligen de här fyra humor grupperingarna som man har på något sätt kategoriserat in då på det här, vad heter det, Western Ontario University. Vad tyckte du det? Var det en rimlig indelning eller tyckte du?
Ja, det är det, och samtidigt så finns det någonting som är så svårgripbart med humor. Jag vet inte vad man ska säga, att bara vara fånig, det är egentligen det absolut svåraste och det kanske roligaste, en person som bara är fånig. Men jag tycker att det är nästan lättare alltid att om man hänger upp det på på någon, alltså på ett ämne eller runt en situation eller sådär, men att bara vara fånig, jag vet inte om det skulle passa in i någon av de där kategorierna, det kanske det gör, men det sägs ju att Hitler var väldigt, alltså när han började skratta så kunde han inte sluta. Och det är ju verkligen en bild man inte har av honom. Nej. Men att han var, nu menar inte jag som en jämförelse rakt över med Ingmar Bergman, men alltså att Ingmar hade ju en väldigt manipulativ sida och en väldigt lyssnande sida, och en, han kunde vara fantastisk med liksom att känna in människor. Och den förmågan hade Hitler också tydligen. Mm-hmm. Så han kunde ha, vilket ju är ganska, annars om man bara var den här skrikande galningen som man ser liksom på filmer, så hade han väl kanske inte kommit så långt. Men han hade liksom den sidan också. Men det är roligt att tänka på det ibland, därför att det finns några historier, han snor Görings mössa och går runt och spelar Göring och sådär. Och det är en bild man inte har av honom alls liksom, därför att man trots att en person man aldrig har träffat, men man har ju sett honom så otroligt många gånger på, så man bygger upp en bild av en person och så slår den sönder den bilden fullständigt.
Precis som du säger, vi fyller ju i människor bara vi ser dem två sekunder, och med tanke på hur mycket man har sett Hitler så tänker man väl att han var väl alltid sur och tvär eller elak för all del.
Men det finns ju många, alltså, som Speer till exempel beskriver att han blev förälskad i honom. Och det var ju många som blev, både män och kvinnor. Alltså på, kanske inte på ett homosexuellt sätt, utan eller sexuellt sätt. Men liksom verkligen kär i honom som person, därför att han hade såna enorma liksom charmiga sidor.
Vi har några frågor kvar då. Vi lämnar teorin, men jag tyckte det var ett bra litet instick att vi fick det också. Och jag tycker, för det första måste jag säga, vi vill lära oss jäkligt mycket från dig. Nu, jag måste verkligen säga att du är generös med vad du delar med dig. Så väldigt glad på det, för det. Jag tänkte bara säga, jag såg ju Lyrro här i höstas, ganska nyligen. Väldigt rolig.
Jaha.
Väldigt nöjd med min upplevelse. Jag vet inte vad jag vill fråga om den, men vad vill den säga? Vad är poängen i filmen? För det blir mycket där, in- och utvandrarna, och jag satt där och skapade min egen mening. Men har du någon egen, så här, det här är det jag vill säga med filmen?
Ja, det var väl egentligen det där, alltså väldigt mycket i den där, vi lever ju i en så absurd värld att är det 2 miljarder människor eller något sånt där som lever på $2 om dagen, och en eller 2% äger lika mycket som resten av jordens befolkning. Och, alltså att det här att vi har våra lyxproblem i industriländerna, och sen har de som bor i de mer eller underutvecklade länderna som har de helt andra problem och helt andra liv. Och jag var i Sydafrika för något år sedan och var inne i de här kåkstäderna, och det är fruktansvärt. Men så besökte vi ett dagis där. Jag har aldrig sett så nöjda och glada barn. Jag har aldrig sett så förnöjda människor också. Alltså det var så häpnadsväckande, eftersom jag har ett dagis under mig så här, och de barnen mår verkligen inte bra. Alltså när de blir lämnade på morgonen så står de bara och skriker. Och de här barnen var som små buddor som satte bara lös om dem. Och det är ju någonting, vi lever i en sån paradoxal värld, och det är ju så att ju mer obegriplig världen ter sig för oss, och det gör ni ju för att vi får ju veta så mycket flera gånger om dagen via liksom telefoner och via nyheter och sådär, hur det ser ut i världen. Och när vi inte begriper världen, så ju obegripligare världen ter sig, desto mer attraktivt blir det med enkla lösningar. Och enkla lösningar har alltid i ismer, om det är kommunism, om det är feminism, om det är nazism, eller om, alltså det är judarnas fel, det är männens fel, det är borgarnas fel, det är... Så att och det är ju någonting med alltså att låta de här världarna krocka, tyckte jag var någonting intressant, därför att det är en av våra stora frågor. Vi lever i den största migrationen i människans historia och sådär. Och det här med, alltså, manligt och kvinnligt, och de här tjejerna som har varit köpt skor.
De som sitter på baren i Södertälje där.
Det är ju liksom egentligen verkligheten, fast det är bara lite uppvridet.
Ja,
men det är, alltså, det är inte så mycket.
Verkligt.
Men alltså, och sen de här männen som inte har någon, Henrik Dorsin och Johan Ulveson, som inte har någonting att säga varandra. Ja, att det här att det finns, alltså jag tycker att kvinnor som samtalar strävar efter ett konsensus i samtalet, medan män ofta strävar efter att vinna en diskussion eller liksom make a statement eller någonting sånt där. Och så finns någonting stumt hos män och någonting pratigt hos kvinnor. Och det var roligt att ställa de två mot varandra. Men det är inte så långt ifrån sanningen. Alltså, eller det, det är bara en liten vridning. Det är det jag menar, att man kan vrida upp lite volymen bara på en situation, så blir den absurd. Ja.
Och nu pratar vi alltså om en scen i Lyra, ska sägas. Ja. Och jag kan säga att det var väl en av mina tre största skratt i filmen, när Claes Månsson skriker ut sin jag orkar inte frustration där, som avslutar scenen då. Men och ska säga någonting, någon scen jag verkligen tog till mig också i Lyro, som jag också bara vill bolla upp här, är ju, för att jag kände igen mig själv lite grann måste jag väl tyvärr erkänna i den, det är ju den där scenen när du och Björn Gustafsson står, ni är utomlands och det är ragga tjejer som
och
du pratar väldigt högt så att en tjej ska höra. Dels jag tänker att ni vill, dels för Björn Gustafsson är manlig och han är en riktig karakar, men samtidigt väldigt ödmjuk och goda värderingar och sådär, och hur hon då ska överhöra det där. Och det var ju lite kul, för att såklart som du säger, det är uppvridet från att vara helt verkligt, men jag kände igen mig otroligt mycket i det där. Jag är singel och man har ju gjort sig skyldig till liknande grejer, och det tyckte jag var väldigt kul. Vad vill man sätta fingret på där?
Jo, men det är väl det här att, som jag sa, att i en sund relation så kan man byta roller. Alltså dels är det här att han raggar upp henne, och sen så går ju de iväg och har sex, och så vill han liksom vara den som domderar i sexet, och sen säger hon nej, vi ska bestämma lika mycket bägge två, och då kommer han liksom av sig. Och det är inte roligt i det att den rollen som han liksom, som jag har hjälpt honom att bolla upp, den bilden av honom, den spricker liksom, och då kan han inte ställa om. Och det tyckte jag var något skojigt.
Och det fanns igenkänning, ska sägas. Även om man vill vara en stor människa och känna så här att man teoretiskt så tycker jag ju att det där beteendet är förkastligt, men man kan fortfarande liksom vara transparent, så något liknande har man varit dum själv liksom. Och det är väl lite igenkänning ska väl finnas med i det där, tänker jag också.
Absolut, och det är ju så att även om man inte kanske känner igen sig, därför att den här scenen i en komedi ska ju gå mycket längre liksom i verkligheten, så finns incitamentet till det. Finns ju i, alltså det är roligt också att göra saker in absurdum, bara tänker på Meaning of Life med Python. Då är det skyttegrav, det är väl första världskriget och... eller om, ja, skitsamma, och så är det en som fyller år och då har de köpt en klocka till honom, och sen så kommer det en till klocka, och det, alltså det är någonting väldigt skojigt med att det är verkligen fel tidpunkt för det här, och det är fel grejer och alltihopa, men det finns en välmening bakom det som blir konstig och knasig.
Bara bolla upp såklart Yrroll, som jag sa innan vi satte på mickan här, tror jag att liksom det är en av mina favoritfilmer all time.
Ja, vad kul.
Från Sverige. Ja, det är verkligen så rolig film. Det är från 94 och var väl tvåfaldigt Guldbagge belönad. Scenen där, som jag tycker fortfarande är något av det roligaste jag sett, är ju i slutet när hela lorrgänget sitter ju faktiskt där vid bordet och ska bestämma present till chefen.
Just det.
Jag är bara så nyfiken, hur kom man på en sån scen?
Jo, det var, jag och Roffe skrev ju där tillsammans, men vi skrev inte tillsammans, utan vi skrev var och en för sig, men så diskuterade vi borde göra någonting på det här, vi borde göra någonting på det här. Och sen så när vi hade det mesta av filmmaterialet klart, så sa vi behöver någonting som är knasigare, och då skrev jag den här... kan vi inte göra frälsningssoldater som bara skriker, bara för att det är roligt, och då skrev Roffe någonting på det, och sen så skrev jag den här som först egentligen var i ett lärarrum, men sen så tänkte jag det kanske är roligt att de är på en bank, att det är en bankstyrelse. Och det är bara knasigt liksom. det finns ingen avsikt med det, utan det är bara att det här är knäppt.
Ja. Och för de som inte har sett scenen, så handlar det alltså om att det är fem banktjänstemän som ska bestämma en present till chefen, och Claes Månsson föreslår alltid någonting som tar livet av chefen. Susanne Reuter föreslår alltid någonting som är lite mystiskt och jag kan knappt förklara också. Ni andra sitter där och försöker knyta ihop det där. Och det är en väldigt rolig scen i alla fall. Får man fråga, för Yrrol och Lyrro kommer ju från ursprungsnamnet Lorry. Borde man veta, vad står Lorry för?
Lorry var, den finns inte längre, men den fanns då, 89. Det var en dansrestaurang som låg i Sundbyberg. Jag tror i alla fall inte att den finns längre, men det är jag inte säker på. Men det var en sån här, vi skulle ha någon devis när vi startade programmet. Och det är en lång historia. Det här programmet blev till av en slump egentligen bara. Men då var jag en av författarna, och då så var det någon som sa, för oss som är medelålders och vana har det lite tråkigt eller någonting sånt där. Och då tänkte jag, och då kom det här med Lorry upp. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem som föreslog det, men att det stod liksom för den här dansrestaurangen där folk som var singlar och lite, och vi började ju komma upp i medelåldern, vi var vid 35 års ålder och sånt där. Och sen fick inte Yrrol heta Lorry, vilket, för då sa TV att nej, det äger vi, det namnet. Då sa jag, då vänder vi på det, så blir det Yrrol då. Ja. Så det var bara därför.
Det måste du ändå varit nöjd med. Alltså den enkla lösningen. Och
ja, det var ju liksom bara att man spegelvänder det. Men, och sen att det heter Lyrro nu då, det var ju bara för att liksom som en konsumentupplysning att
det är ni.
Att det är vi igen, fast med några unga, för att jag tycker att vi har blivit för gamla för att göra vissa scener, så att det stämmer bättre med yngre skådespelare. Och då blev det ju Sanna Sundqvist och Nor och Björn och Henrik och sådär.
Vad händer framåt? Du nämnde lite det i början. Vad har du på gång just nu?
Nu väntar vi på ett besked, eller en film som jag har skrivit som heter Tills sömnen skiljer oss åt, och det handlar om drömmar. Det handlar om människor som lär sig att styra sina drömmar och lever då två liv, ett på nätterna och ett på dagarna. Jag ska inte berätta mer,
men det
är en sån historia. Men jag tycker att nämligen att vi är utsatta så mycket för det här dröm, alltså alla dessa kasinon och som egentligen skulle man kunna säga att varje gång man spelar så underkänner man det liv man har jag tänkt. För att på något sätt så säger man till sig själv med den handlingen när man spelar att det här jag har nu är inte någonting, men om jag vann 5 miljoner, då jävlar skulle mitt liv bli bra. Eller då kan jag, och alla de här liksom resereklamerna och den här evigt lyckliga familjen i 30-årsåldern med två lyckliga barn som springer ut i Karibiska havet och sådär. Att det är dit vi vill just inte. Och då tror jag ändå inte att det är så. Jag tror att om man skulle säga till hela Sveriges befolkning, ni som inte vill jobba och som tycker det är tråkigt, ni behöver inte, ni får lön ändå. Säkert skulle många ta ledigt en stund, men sen skulle man nog inte vilja det. Även om man tycker att man har ett tråkigt jobb, men man skulle ruttna på att sitta hemma. Man skulle sakna sina arbetskamrater, man skulle sakna. De flesta tror jag skulle gå tillbaka till sina jobb, även om de inte behövde.
Ja, med de sjukt kloka orden som jag för övrigt håller med, det har vi pratat lite om i podden också, med att inbillad framtida lycka och att man beklagar sig över nuvarande tillstånd och sådär, och troligtvis så har man det ganska jävla bra ändå som man har det.
Lycka kan man ju inte jaga, alltså lyckan kommer, lyckan går. Lycka är någonting som inträffar, det är någonting som bara sker, som drabbar dig. Vad man kan sträva efter i så fall, det är väl frid. Det kanske man kan sträva efter, sinnesfrid. Och att det enda mål man kan ha egentligen med sitt liv, det är att vara en snäll människa. Och det är inte samma sak som att vara mesig, det är också att vara snäll mot sig själv. Att vara liksom rättvist snäll. Men att vara snäll är nog det bästa man kan vara.
Nu känner jag att jag inte vill prata mer, för nu har vi fått ännu ett bra slutord här. Så vi säger så. Vi tackar dig så mycket, Peter.
Tack för att
jag
fick vara med.
Var med här. Jag tycker vi har haft det jättetrevligt. Hoppas du har haft det trevligt.
Ja,
det
var
kul. Som sagt, Amatörpsykologernas topp 100, avsnitt 100 är nu till ända. Vi kommer ett litet kortare avsnitt här om en vecka och bara kramar er hej då också, men vi vill ju bjuda på en riktig panggäst här i det riktiga sista avsnittet då. Så jätteglad att ni har varit med och lyssnat även denna gång, alla lyssnare där ute, så hörs vi om en liten vecka igen och sådär. Martin, du kan väl bara säga hej då på något sätt, du har fått prata så lite.
Hej då hörni.
Ja, det var bra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.